Vi ska lyssna på en intervju med Johnny Naderus och han kommer prata om vad bakgrunden är till att vi har den situationen vi har med järnvägen idag i Sverige och vilka liksom politiska beslut och omorganiseringar det som en gång var bara ett stort SJ som har lett fram till hur det ser ut idag.
Tack för att jag får vara med. Jag heter Johnny Naderus och är järnvägare. Jag började på järnvägen 1981. Det är ett tag sedan, statens järnvägare. Jag jobbade som banarbetare och växelbyggare. Och det höll jag på med i 10 år. Och sen de senaste 33 åren då, så har jag jobbat inomhus för att förenkla det. Antingen med ett antal chefsuppdrag. Jag var chef för underhållet i Stockholms central från Älvsjö till Solna Sundbyberg. Jag har varit kalkylchef i Banverket. Och jag har varit underhållschef på östra regionen i Banverket. Och var med och tog fram det som då är grunden för den här konkurrensutsättningen tyvärr.
Och från Seco då så har ni den här kampanjen som heter Spårfel.
Ja, den startade i samband med att Banverket Produktion skulle bolagiseras till Infranord. Alltså år 2000. Och vi har bedrivit en kampanj under ett antal år då, sedan dess. För att upphäva Infranord, ta tillbaks järnvägsunderhållet till Trafikverket i Dalen. Och de anställda i entreprenörsföretagen ska erbjudas anställning i Trafikverket. Skulle detta genomföras så skulle vi kunna få 3-4 tusen järnvägstekniker och arbetsledare att komma in i Trafikverket. Och då skulle vi öka Trafikverkets järnvägskompetens dramatiskt. Och sen så skulle vi dessutom bedriva underhåll utifrån samhällsintresset och inte vinstintresset som det är idag. Faktum är att vi har världens mest fragmentiserade organisation för att hantera järnväg. Det finns inget land i hela jordklotet som har delat upp ansvaret på det sättet som man har gjort i Sverige. Så det finns i praktiken tyvärr ingen som har det samlade ansvaret. Och det ser man hela tiden när det blir förseningar, att man skyller på varandra. Trafikverket skyller på operatörerna, operatörerna skyller på Trafikverket eller andra inblandade. Det finns ingen samlad organisation och då finns inget samlat ansvar. Ja, det är rena vilda västern för att uttrycka sig hårt. Det första beslutet som inte var något dåligt beslut tycker jag, det var att man delade upp statens järnvägar till statens järnvägar respektive Banverket. Det ledde faktiskt till att planeringen av framtida järnvägsbanor som Arlandabanan, Svealandsbanan, Mälarbanan exempelvis kom igång och genomfördes. Beslutet genomfördes 1988. Så det togs av en socialdemokratisk regering och det var lite grann på initiativ av Seco, eller Statsanställdas förbund som det hette på den tiden. Vi ville ha ett samlat ansvar för planeringen av landets infrastruktur på en övergripande nivå. Och det finns det behov av så att man kan göra politiska bedömningar. Man satsar på luftfarten, järnvägen, sjöfarten eller vägsidan. De riktigt allvarliga besluten togs också av en socialdemokratisk regering när man skilde hur Banverket skulle fungera när man införde en beställar-utförarmodell när Banverket Produktion och Banverket Projektering. De blev fristående enheter när man började med beställar-utförarmodellen. Och det var liksom grunden till bland annat mängder med uppsägningar på Banverket Produktion. Man minskade antalet anställda. Man ville minska det med över 1000 järnvägstekniker på en gång från Banverkets ledning. Det lyckades vi stoppa till vissa delar. Beslutet att införa en beställar-utförarorganisation inom Banverket, det fattas ju av Banverket. Men det föregrips av ett regleringsbrev från regeringen där Banverket får okej att göra det. Så man kan lugnt säga att dåvarande socialdemokratiska regeringen var inblandad i det. Men när man inför en uppdelning mellan Banverket på ena sidan och Banverket Produktion och Banverket Projektering, då börjar man handla upp järnvägsunderhåll och då kommer andra företag in och lägger anbud. Och då innebär det att vinstintresset och inte samhällsintresset blir styrande för järnvägsunderhåll. Den andra sidan, det är när man bolagiserar SJ som är ett regeringsbeslut och ett riksdagsbeslut. Och då får det också samma konsekvens att man styckar upp SJ på ett helt makalöst sätt på 6 enheter. De 3 viktigaste var SJAB, alltså persontrafiken, Euromaint, verkstäderna, och Green Cargo, gamla SJ Gods. Och sen så blev det en del bolag med IT-verksamhet och städning och liknande. Så det var de 2 helt avgörande besluten. Det tredje sen togs av Reinfeldt-regeringen när man bolagiserade Banverket Projektering till Vectura som det kommer att heta. Sedermera så köptes de upp av Sweco och så bolagiserade man Banverket Produktion till att bli Infranord. Och då hade man alltså konkurrensutsatt tidigare då från beslut såväl av Carl Bildt och Göran Persson. En konkurrensutsättning som ledde till att vinstintresset blev styrande. Därefter har det skett som några avgörande beslut på politisk nivå som har direkt påverkan på det här. Utan det är de här tre besluten som är helt avgörande för den organisation som vi har. Sen finns det andra beslut, att man har regional upphandlad trafik, alltså där gamla landstingen går ihop och handlar upp trafik. Men det är ingenting som har skett på beslut från nationell sidan. Där kunde såväl landstingen och dagens regioner välja om man ville köra trafiken i egen regi eller om man vill upphandla. Och alla landsting och regioner har valt att upphandla spårtrafiken. Jag tror att Västmanlands landsting var väl de sista som höll kvar med egen regiverksamhet för busssidan. Så det är väl de stora politiska besluten som jag ser det.
Ja, precis. Där fick vi en genomgång av liksom historien bakom
bolagiseringen eller fragmenteringen av svenska järnvägar.
Precis. Men rent konkret då, vilka liksom problem som uppstår med järnvägsunderhåll och järnväg utifrån den här situationen, det kommer nästa intervjusegment handla om.
Tidigare så genomfördes det, när det som har med kontaktledningsnedrivningar att göra, när de väl sker, så får det dramatiska konsekvenser. Nu sker inte de varje dag, men det är allt för ofta. Och för att undvika nedrivna kontaktledningar så är det två saker man ska göra. Dels så ska Banverket, Trafikverket eller entreprenörerna idag då bedriva kontaktledningsrevision. Det vill säga att man underhåller kontaktledningen. Då tar man liksom ett geografiskt avsnitt och så ser man till så att kontaktledningen fungerar. Det andra är att dåvarande SJ och nu andra privata företag, de ska underhålla kolskenan, och kolskenan är den som sitter på strömavtagaren. Om man gör de här två sakerna, då får man väldigt få kontaktledningsnedrivningar. Vad som sker idag, och jämfört med tidigare, är att intervallen, alltså när man underhåller kolskenan på strömavtagaren, den har glesats ut dramatiskt. Tidigare var det kanske så här efter 4000 timmar så skulle man underhålla kolskenan, och nu är det uppe i 12 000 timmar ska den gå i drift. Så den förslits och blir sämre. Och Trafikverkets beställningar av underhåll av kontaktledningen, kontaktledningsrevision, den har minskat dramatiskt. Och ingen samordnar det här. Och det innebär att nedrivna kontaktledningar är ett ytterst konkret exempel på konsekvensen av ett politiskt beslut där det inte finns ett samlat ansvar. Tidigare så var allt det här reglerat internt inom SJ och inom Banverket, att man genomförde de här sakerna utifrån ett intervall som var förutbestämt, byggt på teknisk erfarenhet. Så det är ett sådant exempel som drabbar resenärerna dramatiskt. Ska jag ta ett annat exempel? Tidigare då när SJ i praktiken hade monopol både på långväga transporter men även pendeltågstrafiken i Stockholm, då kunde SJ ställa upp olika reservlok på strategiska platser i Stockholm central exempelvis, och Malmö central, Göteborg central och Hallsberg järnvägsknut, för att kunna sätta in. Nu när man har styckat upp tågtrafiken i mängder med olika operatörer så anser sig de inte ha råd att ställa upp reservlok. Och det finns ingen samordning mellan operatörerna. Det finns på pappret en samordning, men den tillämpas inte. Och det innebär alltså att när det väl sker en skada på ett lok så dröjer det timmar för att både evakuera passagerarna och få fram ett ersättningslok. Och det där har skrivits om på ett väldigt bra sätt i det stora tågrånet som Mikael Nyberg har författat. Ja, den absolut största orsaken utöver den här fragmentiserade organisationen och att samhällsintresset inte får styra, det är ju naturligtvis den enorma järnvägsunderhållsskulden som bara har ökat på decennium efter decennium. Den kom till när Göran Persson var finansminister, när han skulle spara utifrån den ekonomiska kris som då fanns. Och det innebär att man byter ut spårväxlar betydligt mer sällan. Jag var ju själv med och byggde spårväxlar på 80-talet, och bara mitt arbetslag, vi kunde bygga ungefär 15 spårväxlar per år som vi också la in när vi tog bort en gammal spårväxel. Behovet att byta spårväxlar är ungefär drygt 300 per år. Det här har framgått då i Trafikverkets årsredovisning. Och då har de också skrivit hur många man byter. Och då ligger de på någonstans mellan 27-29, alltså mindre än 10%. Det där har vi sett till i vår kampanj att det uppmärksammats. Och de senaste 4 åren så vägrar Trafikverket att redovisa hur många spårväxlar man bygger. Och det här är liksom den svagaste komponenten i en järnvägsanläggning. För det är den delen av spår som rör sig. Alltså som används hårdast och slits hårdast. En livslängd för en spårväxel är ungefär 20 år ute på linjen. Men där det finns extrem intensiv trafik på Stockholms central, då kanske livslängden är på 2 år. Och då måste man byta de här, för att annars blir det brister i anläggningen och det blir fel. Och det blir som det kallas för signalfel, det vill säga att signalen visar stopp. Problemet är att Trafikverket hävdar att det inte finns kapacitet att bygga bort underhållsskulden. Och då ska man veta att när de säger att det inte finns järnvägstekniker i de olika bolagen, då privata eller statliga, så är det en direkt lögn. Konsekvensen har blivit att när Trafikverket minskar beställningar trots att riksdagen ökar anslagen, så säger de entreprenörerna på järnvägsunderhållssidan upp folk. Så när man avvecklade Banverket så var vi ungefär 5 500 järnvägstekniker ute i Sverige. Och nu är det ungefär 3 000 järnvägstekniker. Och det är en konsekvens av konkurrensutsättningen, men framförallt att Trafikverket minskar beställning av underhåll. Och minskar man beställningen av dagens underhåll och har dessutom en stor underhållsskuld från 90-talet, så kan ju vem som helst inse att urspårningar och avstängningar ökar. Och det borde vara ytterst obekvämt för riksdagen, oavsett vem som sitter i majoritet där. För de är väl helt övertygade om att när de ökar anslagen, att de också ska gå ut i verksamheten. Den enda ökningen som man kan bevisa i Trafikverket, det är de indirekta underhållskostnaderna. De har stigit under en 20-årsperiod med 300-400%. Det vill säga administrationen i Trafikverket har ökat. Medan beställningen, entreprenadkostnad, det vill säga kostnaden för att bedriva underhåll, den är i stort sett konstant. Så antalet byråkrater eller tjänstemän, vad man nu kallar dem för, har ökat med över 2000 i Trafikverket. Det är vad pengarna går till. Man kan slänga in x antal miljarder, vilket olika regeringar och riksdagar har gjort, men man har inte fått ordning på järnvägen. Det är bara att titta på antalet tågförseningsminuter och det minskande underhållet och den ökade underhållsskulden. Det går inte att betala sig ur en organisation som inte fungerar. Självklart så skulle, om man skulle byta spårväxlar, genomföra ett bättre kontaktledningsunderhåll, det kostar ju pengar, så borde det minska tågförseningarna, det säger sig självt. Men det finns ingen som följer upp det här, och Trafikverket hade tidigare ett bra anläggningsregister där man kunde se vilka brister man hade. De 2 senaste statliga utredningarna har konstaterat att Trafikverket har ingen koll på anläggningen. Och har man ingen koll på sin egen anläggning, då kan man inte heller veta vad man beställer. Och då får man det som man tror sig beställa. Och ett annat dilemma är att de bolag som bedriver järnvägsunderhåll, de har ju vinstintresset som överordnat. Och det innebär ju tyvärr att när det blir fel på anläggningen, alltså när signalen visar stopp, då ökar vinsterna och inkomsterna till järnvägsbolagen. Det borde vara tvärtom. Det vill säga när järnvägsbolagen på uppdrag av Trafikverket bedriver förebyggande underhåll för att inte få fel i anläggningen, så borde det öka vinstintresset och skapa någon bra incitament både för Trafikverket och järnvägsbolagen. Men det är precis tvärtom. Man får mer beställningar och man kan framförallt ta ut högre priser. Att avhjälpa ett fel kostar ungefär 3 gånger så mycket, 3-4 gånger så mycket som att förebygga järnvägen, alltså ett förebyggande underhåll som minskar kommande fel. Med ett undantag, och det är i Stockholm, så har Trafikförvaltningen, eller SL som det är mer känd för, de har vänt på det här. Så att de har lyckats med att skapa ett incitament för, i det här fallet då, Infranord, att komma med förslag till förebyggande underhåll, vilket då leder till större inkomster, men då blir det också mindre fel i anläggningen. Så det går att hantera det där. Men Trafikverket har inte visat något som helst intresse. Däremot så premierar de olika delar av Trafikverket geografiskt som beställer minst underhåll. De får en extra guldstjärna i deras interna statistik. Det är totalt vansinnigt. Alltså, de borde ju få beröm om de bestämmer rätt underhåll. Och framförallt om underhållet leder till att godstrafiken och persontrafiken kommer och går i tid. Det borde vara det som skulle styra. Det kallas för driftsäkerhet. Det är 2 saker som styr för oss järnvägar. Det är driftsäkerheten, det vill säga tågen som går i tid, och trafiksäkerheten, att det ska vara så få personskador som möjligt. Nu är det vinstintresset som styr.
Man är ju nästan överraskad över att det ändå funkar så pass bra som det gör när man hör det här. För liksom, det finns då den här enorma underhållsskulden som man berättar om här. De byter bara en tiondel av alla spårväxlar som ska göras och har gjort det under jättelång tid. De får ingen då statistik, de har inget register för att veta vad som är fel vart. Och de som ska fixa det, de får inte betalt att förebygga det, utan ju fler problem det är, desto bättre är det för dem. Så att de kan laga mer och få mer betalt.
Man kan ju tycka vad man vill om att vi är med i NATO, det är en annan pilsner. Men att man nu inser att vissa järnvägssträckor och även vägsträckor ska fungera bättre. Men oftast har de ingen koppling till tågintensiteten, alltså hur många som utnyttjar det här. Inlandsbanan är ett sådant exempel, den utnyttjas begränsat under vissa delar av året. Den vill nu NATO och förmodligen regeringen rusta upp. Men det kommer ju inte förbättra tilltron till järnvägen där de flesta använder sig av den. Och samma sak är det med linjen Trondheim-Sundsvall som också har en låg nyttjandegrad men militärt sett är väldigt avgörande. Så att de här satsningarna utifrån försvaret och NATOs åsikter och krigsläget efter Rysslands angrepp mot Ukraina, det kommer att förbättra vissa sträckor som har försvarspolitiska skyldigheter, men det kommer inte att påverka i någon större utsträckning där godstrafiken och persontrafiken rullar, med ett stort, stort undantag, och det är naturligtvis Malmbanan som borde ha byggts om för länge sedan till dubbelspår från Sverige till Norge. De här senaste urspårningarna är ju pinsamma. Det har ju både varit fel på tågen men även på infrastrukturen. Där är jag helt övertygad om att det kommer att bli förbättringar. Sen är det en lång, lång sträcka som ska åtgärdas. Och där kanske man skulle fundera på om det är Trafikverket som ska ha hand om det. Det kanske vore bättre att LKAB själva får ansvara för det. Det är ju bara de som använder Malmbanan. De andra satsningarna finns det inte några sådana konkreta beslut än så länge. Men jag tror att ett antal av dem kommer.
Precis, så här frågar vi då vad Johnny tänkte att konsekvenserna kunde bli av NATO-medlemskap. Och det har ju snackats om att NATO ska trycka på för att Sverige ska öka på järnvägsunderhållet.
Nu pratar vi om järnvägen, men allt det här är liksom relaterbart till alla de andra samhällsbärande institutionerna som också har fördelen att vi nyttjar dem även om det inte blir krig.
Ja, det var jättekul att intervjua Johnny. Jag har också pratat med Knut Thor som jobbar på Pågatågen här i Skåne.
Du har gjort en intervju med honom och vi tänker att i nästa avsnitt kommer vi höra mer från honom. Men du har frågat honom lite om beredskap, eller hur?
Precis, jag tänkte det passade lite i det här avsnittet ändå. Vi hörde Johnny prata om förutsättningarna och infrastrukturen framförallt och underhållet för järnvägen. Men det här blir ju då ett perspektiv på dem, från de som kör tågen istället då.
Vi har ju sådana här skräckexempel där man väljer, istället för att reparera en trasig bana, så väljer man att ha en hastighetsnedsättning där så att tågen inte ska köra så snabbt som de spårar ur och så. Och då väljer man att ha den år efter år, sen till sist blir permanent istället för att reparera banan. Och så är det på platser i Skåne. Vi har ett exempel uppe mellan Önnesta och Kristianstad bland annat, där det har varit en sättning som man, ja men det har blivit en permanent nedsättning, man lagar inte felet där liksom. Och den har varit, ja, så länge jag har kört tåg och troligtvis innan det. Och sen tänker man att nu har de lagat den för då tar de bort hastighetsnedsättningen, men då har de väl tänkt att det ska jag fixa sig själv. Och sen kommer felet tillbaka. Så man gör inte de här riktiga ingreppen på järnvägen. Och det handlar också om pengar såklart. Att man får stänga av. Det är kostnader. Det är godstrafik som inte kommer fram. Som är helt beroende av den järnvägen. Det finns inte andra spår att välja på. Det är enkelspår där liksom. Det är bara ett spår, det är inte två spår. Och sen kostnaden av arbetet sig också att utföra det. Men så tänkte jag på det här med historiskt perspektiv. Och liksom det har ju funnits en bred redskap på järnvägen när man hade gamla ånglok, vet jag, som stod undangömda liksom i bergsrum med järnvägar till sig, kopplade till sig spår som i tid av krig då skulle rulla ut. För ånglok funkar ju alltid. Vi behöver inte liksom vara oroliga för, även diesel är liksom, jag snackar om el där inne, och diesel kan ju också, vi har diesellok, men det kommer också ta slut och man kommer antagligen i krig attackera liksom de depåer man har med diesel. Och då har man haft de här gamla ångloken, men de är ju jättegamla och frågan är om de finns kvar. Skulle de finnas kvar så finns det ingen som kan köra dem, för det är ingen som vet hur man kör ett sånt här gammalt ånglok. Men generellt kan man liksom snacka om det här liksom med att vi har alltså en åldrande fordonsarmada på järnvägen. Och vi såg innan liksom inhemsk tillverkning, vi kan snacka liksom utifrån det perspektivet med arbetstillfällen, så att vi tillverkade våra egna lok. Vi hade reservdelar och det var liksom kvalitetssäkrat. Jag skrev ett exempel här innan med RC-loken som fortfarande rullar, som tillverkades från slutet av, eller från någon gång under 60-talet, slutet av 80-talet. Och då svensk tillverkade så, och sen har vi liksom sett i allt större utsträckning att det är de nya fordonen som kommer in, till exempel de jag kör, X61-erna, som är fransktillverkade, och de håller inte samma kvalitet. Det är svårt att få fram reservdelar. Och nu i senaste året så har man börjat kolla på en sån här halvlivsupprustning, tror jag man kallar det, av de här vagnarna som vi kör. Och de kom 2009 och har liksom börjat redan närma sig halva livslängden. Och så jämför man liksom med RC-lok, bara för att nämna en modell. Det finns ju flera liksom som fortfarande trafikerar. Och vi har ju säkert massa så här gamla växellok och sånt som är ännu äldre. Liksom. Men de håller liksom. Och det är också en del i beredskapen liksom, att se till att man har fungerande fordon, att de håller kvaliteten och att man har reservdelarna till dem. Och det har man ju om det är liksom egentillverkat. Då har staten den kontrollen. Det har de ju inte nu.
Kravet om att i rustningstider säga att liksom välfärden måste ha marginal är ju verkligen någon typ av basic grundsituation liksom. Och det är inte att prata om någonting annat, utan det är försvarspolitik för alla typer av kriser, gynnsam även i fredstid. Nej, och vill man veta mer om Sekos kampanj Spårfäll,
precis, så heter den.
Så kan man hitta den på interwebs, för att återförstatliga järnvägen är det väl, man ska göra det enkelt för sig.
Vi har ju drivit att Trafikverket ska utföra underhåll i egen regi och att de entreprenörers anställda ska bli anställda i Trafikverket. Det här har då lett att tidigare regeringen med Tomas Eneroth som var infrastrukturminister krävde att Trafikverket skulle ta fram förslag på det här. Det skulle bli ungefär hälften av Sveriges järnväg. Det här har Trafikverket vägrat, vilket är högsta grad anmärkningsvärt, att en myndighet agerar mot regeringens uppdrag. Nu tänker man genomföra ett försök, men då ska man inte utföra järnvägsunderhåll i egen regi, utan då tar man en entreprenad från ett geografiskt sträcka och delar upp den i mindre områden, vilket innebär ännu mer privatiseringar. Och det kallar Trafikverket för att utföra underhåll i egen regi. Alltså precis motsatsen. Och det tycker jag är dels tragiskt och galet, men framförallt är det mycket märkligt att en statlig myndighet kan vara så oerhört, ja ska man säga, de skiter i regeringens uppdrag. Hon utför motsatsen. Och där finns det en bra rapport som ligger på Spårfälls hemsida som Mats Ringborg har skrivit alldeles nyss, som går igenom det här som man kan gå upp och tanka ner på spårfäll.se. De beskriver det här väldigt bra och tydligt sätt.
I nästa avsnitt så kommer vi få höra mer från Knut Thor. Men stort tack till både
Johnny och Knut.
Johnny och Knut,
verkligen.
Ja. Tack så mycket för att ni har lyssnat.